Clash of mind, alltså för dig som vill bli klartänkt och hitta en väg till peak performance och välmående. Vad är peak performance för er? Vad säger ni? Vad är peak performance?
Ja, det är lite beroende på sammanhanget i och för sig.
Ja.
Eller olika jobb och på fritid.
När man levererar och mår bra liksom på något vis. Jag heter Eva Solberg. Och har tillsammans med Marita Lek och Eminence, vi har startat det här konceptet Clarity of Mind. Och idag har jag tänkt att berätta lite mer om vad det är för någonting. Och ni kommer också få konkreta verktyg från den positiva psykologin. För att ni verkligen ska komma till peak performance och må bra. Och sen så har ni möjlighet också att vinna en insiktsprofil. Vi kommer låta ut några insiktsprofiler här till er som har tagit er hit. Och jag kommer berätta lite mer om vad det här är för någonting. Och det här är ett verktyg som du verkligen kan lära. Du kan förstå hur du tänker, kommunicera och fatta beslut. Men jag kommer prata lite mer om det här fram. Så, klartänkt ledarskap, det är det vi vill med Clarity of Mind. Vi vill att ledare, och du är ju ledare för dig själv, men också ledare i företag, att du blir mer klartänkt. Och det handlar ju väldigt mycket också kring att maximera resultaten, vara effektiv, prestera och leverera och må bra. För jag tror många av oss idag känner att det är väldigt press på jobbet, det är stress, det är deadlines, det förväntas mycket av oss. Vi hinner kanske inte riktigt med att träna och tänka på vad vi äter och har den där balansen. Är det någon som känner igen sig? Nivala? Lite grann? Men det vi vill förmedla med Clarity of Mind är att om du lär känna din tankemönsterkarta, hur du tänker och sen lär dig hantera den med hjälp av den positiva psykologin, så kan du får större förutsättningar för att vara i peak performance och må bra. Och då blir du klartänkt som ledare. Och om vi nu har klartänkta individer och ledare, då får vi också bättre företag och bättre samhälle. Alltså bli mer medvetna och ha mer balans. Det är det vi vill åstadkomma med Clarity of Mind. Och nu har jag pratat om två olika saker. Det är två områden som egentligen binder ihop. Och det är positiv psykologi och så är det värdeteori, och det är alltså den här profilen som är byggd på värdeteori. Maslow, känner ni igen honom? Maslows behovstrappa, den tror jag vi alla får lära oss i skolan. Han kommer ju från psykologin. Och man kan säga att Maslow är farfan till den positiva psykologin. Han ville verkligen se det goda, eller han ville att vi skulle leva vår fulla potential. Det var en av hans visioner. Precis som Dr. Robert Hartman, som då var den som var grundaren egentligen till den här värdeteorin och tankemönsterkartan som vi jobbar med. Så det är de här två områdena ihop som vi har satt ihop i Clarity of Mind. Och det här Hartman är en väldigt intressant bakgrund. Han är tysk, han lever inte idag. Båda de här två herrarna lever ju inte idag, men de var kompisar. Och Hartman var tysk, uppvuxen under första världskriget. Han var domare, affärsman och matematisk snille faktiskt. Så han var domare i rättegångarna i andra världskriget, när nazisterna skulle dömas för de dåden de hade gjort. Och där väckte ett väldigt stort intresse också kring det här, kring det goda, för han kunde inte riktigt förstå nazisternas sätt att tänka. Hur kan de tro att deras agerande kunde leda till något gott? Och han, Dr. Hartman, han kommer från filosofin. Så det är psykologi och filosofi som vi gifter ihop här. Och han tittade mycket på värderingar. Ofta är det så att vi har väldigt starka värderingar, och när vi kommer i konflikt med någon, då är det ju faktiskt att vi har olika värderingar om saker och ting. Det är det som gör att det skaver. Och det här forskar han ju vidare kring. Och han var också en sväng i Sverige och hade ett samarbete med en svensk forskare, Leonard Schilt. Och hamnade till slut i USA, där han forskade på Tennessee University. Så Sen har jag jobbat med att utveckla det här tänkandet till en matematisk modell där man då kan se hur man tänker och kommunicerar. Blev för övrigt nominerad till Nobels fredspris 1973. Dessvärre hann han gå bort innan det han fick veta. Men det är att hans drivkraft var att se det goda hos människor. Så det känns ganska naturligt. De har vissa liksom likheter, de här två herrarna. Och det är precis det vi har tagit in i vår Clarity of Mind. Att Hartman, och nu står det Kinzel här, det är hans, som vår nu kollega i USA som jobbar med den här profilen. Hartman-Kinzel-profilen kallar vi den här tankeprofilen. Och vi i Sverige, vi har licens för Sverige för det här verktyget då. Den här profilen, den lär oss att känna, lär oss att veta hur vi tänker, hur du kommunicerar och fattar beslut. Och den positiva psykologin ger oss redskapen. Så det är därför vi har valt att liksom gifta ihop de här två. Men då tänker jag så här, måste man vara så jädra lycklig då? Liksom säger någon. Ja. Tänker man på Instagram och Facebook och flöde så är liksom, måste man vara så jädra lycklig? Det var faktiskt en ledare som jag mötte som hade den. Ja, men måste man vara så jävla lycklig hela tiden då? Hon hade lite knöv med sina medarbetare. De var lite gnälliga och tyckte de var lite jobbiga. Alltså, det var bara bita ihop, tyckte hon liksom. Måste man vara så jävla lycklig? Och jag tänker så här, ja men man måste väl ändå ha ambitioner att kunna må så bra som möjligt. Det är väl det som är det viktiga egentligen. Och inte bara resignera, ja men det är ju skit det här liksom. Utan ha ambitionerna. Faktiskt försöka att må så bra som möjligt. Det är väl superviktigt att ha som ledare också. Och det jag tänker kring den här värdeteorin och tankemönsterkartan som jag vill berätta lite kring då. Det är hur du tänker och värderar, hur jag ser på omvärlden och mig själv och hur jag kommunicerar och fattar beslut. Men också hur du motiveras av att göra förändringar. Och jag tänkte jag skulle berätta lite hur den här tankemönstret, hur den är uppbyggd så ni får en förståelse. Den är ganska komplex, men jag ska försöka göra det lite enklare som ni förstår. När man gör den här analysen, hur många har gjort någon sån där, någon liten, när ni har sökt jobb, fått göra något test eller någon ledarskap, ska jag öppna hand, har ni gjort något sånt? Ja, då vet ni lite grann vad det är. Man får en länk, man ska följa någon instruktion, man ska sitta ostört. Det är precis som det här går till också. Men då är det då massa påståenden som du ska värdera utifrån dina egna värderingar. Du rangordnar helt enkelt. Sen kommer du ut en rapport. Och då har vi tre olika dimensioner som vi värderar saker och ting på. Först och främst så har vi den systemiska dimensionen. Ni ser det, det är fyrkantiga. Det är planen. Hur planerar jag? Det är budgeten i företaget, det är affärsplanen, eller så är det planen på hur du vill vara, din idealbild, vad du vill leva upp till. Alltså det fyrkantiga, det här är regler, ramar. Sen har vi den andra dimensionen, extrinsiska dimensionen. Det är det praktiska nuet, det vi upplever här och nu, hur jag skapar resultat. Och här kan det vara aktiviteter som du gör dagligdags, hela tiden. Och sen har du den högsta dimensionen och det är den intrinsiska, där har vi ett hjärta. Och det betyder att det är här som du upplever allting. Dina känslor, dina relationer, ja livet. Det är där du känner. Och det är ju här uppe, det är ju där som är det högsta värdet. Jag menar, du kan ju göra massa planer i ditt företag. Du kan ha visioner om vad du vill göra när du blir pensionär eller vad det nu är liksom. Du kan åstadkomma det också, du kan göra massa aktivitet. Men om inte du kan uppleva och känna det, då är det inte värt någonting. Så det är ju det här som är så intressant att se. Var någonstans är det som jag tänker per automatik? Var landar jag mest i? Vilken dimension är det som jag per automatik aktiverar mest? Och då ser man på den här kartan att det finns sex olika tankecenter som man kan få ut då. Och här har vi omvärlden, det är hur vi uppfattar och värderar händelser i vår omvärld. Och här är mig själv då. så har vi ju fortfarande de här tre dimensionerna jag pratade om. Och här ser vi på den här fyrkantiga här, så är det väldigt mycket omvärlden, det är mycket logik och system och man gillar det. Och här uppe är det mycket funktion och nytta, då gör man saker. Man är väldigt handlingskraftig. Och intuition och empati, då vill man känna in. Och då kan det ju faktiskt vara så att vi är väldigt olika. Någon tycker om att göra planer. För man får ett värde mellan 1 och 10 i varje tankecenter. En 10, då är du hög aktivitet i ditt tankecenter. En 1, så har du inte så hög aktivitet. Och det är extremvärden som sällan märks. Men om man har till exempel höga värden som på logik här. Och inte så högt på funktion och nytta. Det innebär att du tycker om att planera, göra planer, visioner. Men du har inte så höga värden, du får inte så mycket gjort. Men du gillar att planera. Och det kan man ju se väldigt tydligt i en grupp också. Och så kan det vara någon som har väldigt hög intuition och empati. Som inte har lika höga värden här. Men vi måste ju se hur medarbetarna tar det. Hur kommer Kalle ta det om vi gör så här? Man känner in väldigt mycket här. Ibland kan det vara tufft om man har ett högt värde här att vara chef. För då är det svårt att ta de här logiska besluten eller få driva igenom saker. För man tänker lite för mycket på medarbetarna. Och då får man en sån karta så måste man lära sig hantera det. Hur gör jag då? Och det finns ju verktyg. Det är då det positiva psykologin. Och det är samma ju då på jag-sidan här egentligen, att du har det här längst ner en normativt jag. Det innebär att det här är vad jag har för krav och idealbild på mig själv. Det här är vad jag sätter upp och lovar alla andra, liksom, mina krav på mig själv. Och yttre jaget, då är vi fortfarande på det här nu, det som händer här och nu. Och det är liksom vilka roller jag tar. Ja, men jag ska kliva fram som ledare eller ska jag hålla mig tillbaka? Att man har en känsla för det där. När man ska göra vad. Och inre jag, det är självförtroende brukar vi säga också här en del i olika roller. Och så inre jag är ju också mer vad du tycker och tänker om dig själv. Alltså mer självkänslan då. Så det här är de 6 tankecentren då som man får reda på i den här lite mer gedigna rapporten. På 40 sidor som vi jobbar med. Men idag så vill jag ju prata lite mer om insiktsprofilen. För om ni är intresserade så kan ni vinna en sån här. Jag ska gå igenom lite grann vad den innebär. Och då vill jag i såna fall att ni lämnar namnuppgifter med till Emma som sitter där borta. Vi kommer dra vinnare sen. Och den här insiktsprofilen, jag är väldigt stolt. Vi har en webbshop från och med igår. Så man kan köpa den för 2000 kronor. Vi låter alltså ut den här idag. Och vad man ser i den här insiktsprofilen, ja, som ni själva förstår, insikt om ditt eget beteende. Hur du tänker, kommunicerar och fattar beslut. Du får reda på dina karaktärsdrag. Ett kärnvärde du döljer. När ditt tänkande missar mål, ni ser det massa bra grejer. Och jag kan läsa lite här, karaktärsdrag kan till exempel vara att du vill inte slösa bort tid. Du stimuleras av att syssla med specifika projekt. Eller du tänker som de flesta stridspiloter kan vara ett karaktärsdrag. Det finns väldigt mycket. Och då tänker hur tänker en stridspilot?
Ja,
ska jag läsa här? Stridspiloter är människor som ser sig själva som en del av teamet samtidigt som de måste fokusera till 100% på vinst när det är luftduell. Ditt tankemönster liknar stridspiloternas. Du har ett naturligt självförtroende som ger dig förmågan att vara redo, villig och kapabel att agera direkt och vara starkt fokuserad på att vinna den tävling du för närvarande är engagerad i. Samtidigt som du till 100% förbundit dig att vara en del av teamet och vara lojal. Ganska bra att vara stridspilot tycker jag då. Man är ju både och på något vis. Det kan vara ett typiskt karaktärsdrag som man kan få. Sen kan jag tycka att en grej som är väldigt intressant är ett kärnvärde du döljer till exempel. Det kan vara så att du har väldigt starka principer och värderingar om vissa saker, men du visar det inte. För utåt sett så är du social och trevlig och sådär, för du umgås och sådär. Men du har kanske väldigt starka värderingar. Men då kanske du inte visar, det kanske tar lite tid innan man visar det där för folk. Då kan man ju missa de där personerna, eller hur? Man kan ju tro att det är någon annan. Det där är lite intressant att ta reda på. Att också få reda på hur du skiljer dig från andra. Vad är det som gör att du står ut lite extra? Tycker jag också är intressant. Ja, allt är intressant. Styrkor som du kan lita på. Ganska schysst att få reda på vad det är för styrkor man har. Man visar medarbetarna och chefen. Titta, det här är mina styrkor. Hur många gånger reflekterar ni över era styrkor förresten? Är det någon som har gjort det på sistone?
Som jobbsökande sen hela tiden.
Ja, men det är bra. Hur har det känts då liksom?
Det är jobbigt.
Ja. De flesta tycker det är lite ovant faktiskt. För vi jobbar ju en del med det här nu och då kan det vara en övning. Börja med ett blankt papper, skriv ner dina styrkor. Det är få som tycker det är lätt, kan jag säga. Styrkor, förmåga att lyssna och sen får du ett gott råd. Så det är 15 sidor rapport. Ni får väldigt gärna titta på det här sen när vi är klara. Om ni tycker det här låter intressant. Så då är det ju då vår insiktsprofil. Och det ska ju leda till att vi mår bra och att vi känner ett välbefinnande. Men vad är egentligen skillnaden mellan lycka och välbefinnande, tror ni då? Ja, om man tittar på Hartmans och hans sätt att se det, så är lycka någonting som finns högst upp på den intrinsiska dimensionen. Alltså du känner och upplever lycka. Du känner så här, oh, kan själva det här liksom, när man är ute i natur, man får såna här lyckokänslor. Välmående har han lagt mer på det extrinsiska, alltså i nuet, det är mer vad du gör. Jag tränar för att då mår jag bra. Då känner jag ett välbefinnande. Jag äter rätt, ja men då mår jag bra. Jag sover mina 8 timmar, för då mår jag bra. Så det är en färdighet kan man säga då. Och då kommer vi in på den positiva psykologin. För det är där vi verkligen kan använda och träna oss att bli duktigare. Det är den andra sidan av det här. Och vi jobbar mycket med, vi har en bok som är fantastiskt bra som heter Joy of Leadership. Som är skriven av Tal Ben-Shahar, som är väldigt uppskattad föreläsare på Harvard University. Skrivit många böcker kring lycka bland annat. Och hans medförfattare är Angus Ridgway som jobbar på McKinsey. Och har varit ansvarig för ledarutvecklingsprojekt eller utbildningar där under många år. Så det är liksom verkligen hardcore business och det här lite mjukare som har tillsammans tagit fram 5 olika områden som är viktiga för att må bra. De har studerat framgångsrika ledare som levererar goda resultat, är effektiva och mår bra. Vad har de gemensamt? Och det ser vi här, sharp. Och jag tänkte, det här är tipsen nu då, på de positiva, så att ni ska tänka på. Satsa på era styrkor. Fokusera på styrkorna och låt dem bli väldigt bra. Klart vi har svagheter, det har vi allihopa. Vi ska inte bortse från dem. Men försök inte lägga fokus på att bli lite bättre på dina svagheter. Då är det bättre att bli riktigt, riktigt bra på dina styrkor så du sticker ut. Health, där pratar vi jättemycket om den stress. Vi alla är medvetna om att vi lever i en stressig närvaro eller tillvaro. Stress är egentligen inte så farligt. Vi har ju det här flyfäkta inom oss. Men det är ju återhämtningen vi ska satsa på. Vi har deadlines, vi har saker i vår vardag som stressar oss. Och det är okej om vi tar tiden till återhämtning. Och det gäller mikro, mezzo och makro. Det är 3 olika former av återhämtning. Mikro är de här andningsövningarna man kan göra. Mezzo är lite mittemellan. Det är faktiskt att vara ledig på helgerna. Gå ut i naturen, göra något roligt, göra något som man inte känner sig stressad av. Och makro, vad tror ni det är? Jo, sommarsemestern. Så jag hoppas alla har minst 4 veckor. För vi behöver det. Då kan vi hantera stress. Absorption, det betyder närvaro. Att vara närvarande i varje möte. Att vara närvarande i varje daglig aktivitet. Det innebär att du kommer lättare i flow. Mindfulness, att träna att vara närvarande är någonting som gör, det är supereffektivt för resultat för företag och allt uppfattning också. Det, då blir vi mer närvarande, vi hamnar i flow, och när vi är i flow så levererar vi utan att må bra. Relationships, det handlar väldigt mycket om att ha goda relationer. Var äkta, autentisk och positiv. Du höjer dig själv, du höjer andra, du blir en god förebild. Du ska verkligen se till att du har bra relationer, både på jobbet och hemma. Det var gemensamt för de här ledarna som var framgångsrika. Det var inte det här härska och styra. Purpose! Det handlar ju väldigt mycket om ett syfte. Att man har mer än de här långsiktiga visionerna. För det har vi alla, eller i alla fall företagen, vi ska ha våra visioner. Men du ska hitta syftet i varje dag. I det här mötet som vi har nu, när vi går ut, när vi träffar någon, att se det som positivt där och då. Så det här är det gemensamma tipsen från den positiva psykologin. Tänk lite kring det här, vad kan ni göra? För det är verktyg som gör att ni kommer mer i peak performance och välmående. Och det här är vårt gäng. Och vi har ett utbildningsnätverk som vi har 6 halvdagar. Om det är någon som är intresserad får ni jättegärna komma fram till mig och prata lite mer. Vi startar nästa grupp 8 november och det här pågår ungefär 8 månader, det här utbildningsnätverket. Så jag vill bara säga tack så jättemycket för att ni lyssnade. Och är ni intresserade, bläddra i den här, lämna namn och uppgifter till Emma så kommer vi lotta ut. Ja, minst 3 profiler kring de här. Så är ni intresserade så lämna namn och uppgifter till Emma. Tack så mycket!